ursprungligen igen kommer från Persien, Iran, och men jag bor i Pite. Idag jag tänker också att dela min tid till två delar, och en del är ju prata om det kärlek, och sen det andra del var ju lite oplanerat eftersom att i natt Iran attackerade Israel, och sen jag tänker att tydliggöra för er Irans position i den där kriget, i pågående kriget. Ja, jag tänker att börja så snart som möjligt. Först vi ska be tillsammans och lägger gudstjänsten till Guds hand. Herre, vi tackar dig och prisar dig. Tack för att vi är här, ju, här idag. Vi samlas utan någon rädsla från någon stater eller gruppbefolkning. För att vi har ju makt i ditt namn, och din blod är ju beskydda oss från oroligheter och onda. I Jesu namn. Amen. Tidigare konstaterade jag inom ramen Guds kärlek, och jag är säker att Thomas och de andra som predikar pratar ganska mycket om Guds kärlek och Gud älskar sina barn. Men idag vill fokusera på det mest centrala budskapet i det kristna tron. Och det är viktigt att påminna Guds viktiga och största budskap enligt Markus evangeliet 12:30. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herre din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: du ska älska din nästa som dig själv. Ingen annan bud är större än dessa. Jättetydligt att Gud säger att vi kristna bör eller behöver att älska varandra. Vi lever idag i ett värld som ofta präglas av egoism, konflikten och oerhört hat och hot mellan olika nationer. Och det finns ju enormt sorgliga nyheter som kriminalitet och dödsskjutningar och brist på medkänsla. Och det är avgörande för oss kristna och även andra människor, icke-troende, att leva efter det som Kristus förkunnade och lärde oss. Älska varandra som vi älskar oss själva. Den kristna teologin om kärlek till våra medmänniskor är rotad i vår förståelse av det Guds natur. Som vi läser i Johannes brev 4:8, den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. Och när vi älskar våra medmänniskor, då reflekterar vi Guds egen väsen och deltar i det Guds frälsningsplan för att återställa gemenskapet mellan Gud och mänskligheten. Att älska människor är ju ett lösning till alla våra stora problem som finns ju i världen. Vi kristna behöver påminna och uppmana att älska de andra människor. Och Jesus är en förebild, och vi försöker att vara lik som honom och vara lik i beteende och livsstil. Och Jesus säger även att älska dina fiende. Enligt Matteus evangeliet 5:46. Ni har hört att det är ju sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Jag säger er, älska era fiender och ber för dem som förföljer er. Då är ni er himmelska fars barn, för han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regn över rättfärdiga och orättfärdiga. För om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte tullindrivare det också? Och om ni bara hälsar på eran bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också? Var alltså fullkomliga, så som er himmelska far är ju fullkomlig. Helt alltså fascinerande budskap för mig som kommer från en annan bakgrund, islam, som säger att ja, men du får gärna döda din fiende, eftersom det är ju ett ära till islamiska Gud Allah. Men i kristendom är ju tvärtom, eftersom att Gud säger älskar din fiende också. Och Jesus förklarar att vi älskar våra fiende och ber för dem som sårar oss. I praktiken är det jättesvårt, och ibland om man tänker på våra mänskliga hjärnan, då är det omöjligt, men det finns ju inga omöjliga hos Gud. Jag anser också att detta beror på våran vilja. Vill vi att göra Guds budskap eller inte? Att älska även fiende kan vara övernaturligt något, eftersom att det är ju inte naturligt att älska dem som skadar oss och hatar oss som fiende. Det är ganska lätt för att älska dem som älskar oss. Den sort av kärlek behöver inte gudomlig kraft. Att visa vår medkänsla, omtanke och respekt till närstående och vänner gör även de som är ju icke-troende och inte är ju frälsta. Och det finns ju ingen utmärkande för kristendom och kristen i den här fallet. Om våra standarder inte är ju högre än världsstandarder, kommer vi säkerligen aldrig att kunna påverka på världen. Jesus sa till sina efterföljare att det skulle svara på ont med gott, så att de blir barn till sin hemländska fader. Och han sa inte att vi på detta sätt kan bli Guds barn, utan det är ju att vi visar vi är ju Guds barn genom att älska våra fiende och de andra människor. Vi är ju lika, och vi bör också behandla alla med kärlek och ärlighet och respektfull. Jesus avslutar detta avsnitt och del med denna förmaning: därför måste du vara fullkomlig, precis som din fader i himmel som är ju fullkomlig. Hela ordet ska förstås i det sammanhanget, och detta ord betyder inte att vi är ju oskyldiga. De föregående verserna förklarade att vara perfekt innebär att älska dem som hatar oss, be för dem som skadar oss och vara snäll mot våra vänner och fiender. Perfektionen här är ju uppnående av andlig mognad som gör det möjligt för en kristen att efterlikna Gud genom att dela ut välsignelser till alla utan diskriminering. Och i slutet är kärlek till våra medmänniskor inte bara en plikt eller en regel att följa. Det är ju ett kallelse att följa Kristi exempel, att vara Guds ambassadör i världen. Genom att älska varandra som vi älskar oss själva kan vi vara ett vittne om Guds kärlek och frälsning för alla människor. Må vi vara modiga nog att leva ut denna kallelse varje dag och varje interaktion med våra medmänniskor. Amen. Jag vet inte om ni har ju hört om nyheterna. Jag kunde inte sova faktiskt, för att det är ju det var ju lite oroligt för mig. Iran attackerade Israel under natten, och vad jag anser att det är ju ett krig mellan de religioner som finns i Mellanöstern, inte på nationer, inte med iranier och Israel, utan det är ju ett islam och judendom. Jag tänker så, när man pratar om det i Iran, då pratar man om det 7000 år historia, och är ju en av de första civilisationer som finns i världen. En av de gamlaste civilisation som Gud har ju pratat om det heter Elam. Elam och Iran. I gamla tiden då hette Iran som Elam. Och Gud säger så till Jeremia i kapitel 49, vers 34. Detta är Herrens ord som kom till profeten Jeremia om Elam i början av Juda kung Sidkias regering. Han sa det, så säger Herren Sebaot, jag ska bryta Elams båge, deras främsta makt. Jag ska låta fyra vindar komma mot Elam från himlens fyra hörn. Jag ska skingra dem åt alla väderstreck, och det ska inte finnas något folk dit, och de får drivna från Elam och inte ska komma. Jag ska göra elamiterna företrädare för sina fiender och för dem som vill ta deras liv. Jag ska låta olika drabbade dem, och min brinnande vrede, säger Herrens. Jag ska sända svärdet efter dem till jag har ju gjort slut på dem. Jag ska sätta upp min tron i Elam och utrotta både kung och frustar där, säger Herren. Men i kommande dagar ska jag göra slut på Elams fångenskap. Det är ju ett profetia som fortfarande kan man säga det. Eftersom när ni besöker var europeisk land eller i länderna i USA eller Asia, då möter ni iranier. De kommer ut för att söka skydd och söka uppehållstillstånd från staten och diktatori som finns där. Det är ju ett islamiska diktatori. Jag tänker också att läsa om Esra. Och det handlar ju om persiska riket. Koresh befaller judernas att återvända. Detta hände i den persiska kungen Koresh första regeringsår. För att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfylla påverkade Herren den persiska kungen Koresh sinne, så att han över hela sitt rike lät kungöra, både muntligt och skriftligt. Så säger Koresh, kung av Persien: Herrens himlens Gud har gett mig alla rikens på jorden, och han har ju befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem, i Juda. Den bland er som tillhör hans folk ska bäcka sig upp till Jerusalem i Juda för att bygga upp Herrens Israel, Guds hus, och hans Gud ska vara med honom. Han är den Gud som bor i Jerusalem. Alla som finns kvar på varje ort där de bor som främlingar och ska få hjälp av folket på orten. Och de ska få silver, guld, gods och budskap utöver det som frivilligt ges till Guds hus i Jerusalem. Det som ni ser i den där bibelkapitel är ju att iranier har ju ett djup relation med Israel. Och från 2500 år sedan till 1979, kanske ni gamla som kommer ihåg när Iran var en kunglig makt och hade en kungahuset, då hade bra relation med Israel. Efter andra världskriget, Iran och Turkiet var de första länderna som erkände staten Israel. Så att iranier har ju ingen problem med judarnas och israelska människor, utan att det är religionerna som gör den där kriget. Judendom och islam. Det barnbarnet från, alltså barnet Israel är ju mot barnet Mohammed, och de barnet Mohammed är ju mot barnet Israel. Och iranier och persiska människor har ju ingenting med Israel att göra. Det enda som vi kristna kan göra är att be för fred i Mellanöstern, att den där båda stater släppna, alltså lugna ner sig och blir ett fred i Iran, tänker jag. Vi ska be tillsammans. Herre, vi tackar dig och prisar dig. Tack för att ditt blod är ju skydda oss från de farliga saker som finns i världen. Jag ber för Mellanöstern, jag ber för Iran, som en gång, som enligt vad vi har ju läst i Bibeln, i det gamla testamentet, som varit hjälpsam mot det Israel, och nu på grund av islam blev ju fiende mot Israel. Herre, jag ber att de lugnar ner sig. Jag ber att din makt tar över Mellanöstern och din makt skydda människor, oskyldiga människor. Herre, jag ber för den islamiska staten, den där satanmakten som finns i Iran, att du och din blod är ju skydd och har ju makt över alla kungar och presidenter och stater. Herre, hjälp oss och hjälp de styrande makt att lära hur älskar de fiende. För att lösningen är ju så, om vi älskar våran fiende, då kommer det att bli ingen krig. I Jesu namn, amen.